Halleluja. Yes. Vi kan gå till ett bibelord på en gång, tror jag, här. Och så läser vi det tillsammans ifrån Josua. Kapitel 14. Nu säger jag fel. 24 och 15 till 16. 14 till 15, förlåt mig. Kommer det upp här? Det kommer upp där, var bra. Josua 24, vers 14 och 15. Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Gör er av med era, med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten, och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj då idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amorena i vilkas land ni bor. Och så kommer då det här sista proklamationen ifrån Josua och hans hushåll. Men jag och mitt hushåll, vi vill tjäna. Vem då? Vi vill tjäna Herren. Tack Jesus, tackar vi bara för att komma inför ditt ansikte och tackar vi för att läsa ditt ord. Herre Jesus, tack att du bara vill öppna våra ögon så vi ser och förstår det du vill ha sagt den här dagen, den här eftermiddagen. Herre Jesus, tack att vi får bara bygga våra hus, herre, på ett visligt sätt, herre Jesus. På ett sätt som behagar dig, Gud. Vi vill inte bygga på sandgrund, herre. Vi vill inte bygga på det som inte består, herre. Vi vill inte bygga våra liv, herre, med hö och halm, utan vi vill ha den där äkta varan vill vi ha i våra liv, Jesus. Vi vill inte ha någonting annat, utan vi vill bygga så som du vill att vi ska bygga. Vi vill vara med och bygga ditt rike, herre. Vi vill bara gå in i den här kallelsen att få bygga någonting, herre Jesus. Någonting underbart som vi också kan ge till våra barn och till våra barnbarn, Jesus, och till nästa generation, herre. I Jesu namn. Amen. Det är ju Josua som det står talas om här. Och Josua, vet ni, det var han som tog över efter Mose. Och nu är Josua gammal och han ska lämna vidare till nästa generation. Och han säger att ni får välja hur ni vill ha det. Ni kan välja livet, ni kan välja Gud, ni kan välja välsignelsen. Välj idag hur ni vill ha det, säger han. Det är ganska så här starka ord, va? Det är dags att välja, va? Alltså, många gånger så vill vi gärna stå med liksom ett ben i världen, va? Och ett ben i himlen någonstans, och vi liksom vet inte riktigt var vi, och vi liksom tittar vad alla andra gör och vi liksom följer gärna en ström någonstans. Men Josua är väldigt tydlig och klar. Välj idag hur ni vill ha det. Antingen följer ni Herren eller så följer de andra gudarna. Det fanns gudar som de här Israel hade med sig ifrån andra sidan floden. Så de var ju på väg in i Israel. Och de har kommit in i Israel. De har kommit in i löfteslandet. Ni förstår själva. Det är ju bara det är ju häftigt. Så att, men återigen så är det så att även där, när vi är i löfteslandet, när vi är i hos Gud, när vi har upplevt frälsningen, så finns det även där frestelser och ber. Det finns alltid någonting annat som kanske lockar. Någonting som drar oss åt fel håll. Så jag tycker den här proklamationen är så stark som han kommer. Och också detta att jag och mitt hus. Alltså, Bibeln handlar väldigt lite om egoism. Alltså, ingenting av egoism finns plats i Guds hjärta. Utan det är jag och mitt hus. Och vilket är mitt hus då, kan man fråga. Ordet hus på grekiska är oikos. Det är ett grekiskt ord som betyder hushåll. Eller samma ord som ekonomi också. Alltså, det är människorna som du leder. Som du påverkar på något sätt. Det kan vara andliga barn. Det kan vara biologiska barn. Det kan se lite olika ut. Men alla bygger vi på ett hus på något sätt. Alla har vi människor runt omkring oss. Och missionsbefallningen säger att vi ska kunna leda någon. Eller hur? Gå därför ut till alla folk och gör lärjungar. Lär dem att hålla alla bud och så vidare. Så jag tror att när vi tänker på det här så ska vi inte bara tänka jag. Jag, mig och mitt, ni vet. Här selfie själv här. Och så vidare, va? Alltså vi lever ju en tid där vi är så upptagna med vårt eget. Men jag tror att utmaningen till dig och mig då, det är jag och mitt hus. Och du kan säga, men vilka är mitt hus då? Jag lever ju ensam. Ja, men det finns människor runt omkring dig som du påverkar på din arbetsplats. Det kanske är så att du är nyfrälst. Du har precis kommit in i fadershuset själv. Men tänk att du kan få börja tänka i de här banorna som just Josua tänkte, att jag och mitt hus, jag och mina lärjungar. Va? Jag kan väl inte ha lärjungar? Jag är väl inte, det var ju Jesus hade ju 12 lärjungar. Hallå, hallå, nu får vi lugna ner oss. Men jag kan väl inte ha lärjungar? Jo, det kan du ha. Och ja, det är så som Guds rike växer. Det är det som är att bygga Guds rike. Det är att få lärjungar, att börja påverka människor. Att inte bara tänka jag, utan tänk jag och mitt hus. Och jag har bett inför den här dagen att den helige anden ska visa dig vilka som är ditt hus. Vilka som är dina andliga barn. Som du ska vara med och påverka. Vi kan ta nästa bild där. Jag och mitt hus vill tjäna Herren, står det, va? Det var det som vi hade som ämne idag, eller som titel för det här. Det är ju inte bara att jag har ett eget hus, jag och mitt hus. Utan vi vill tjäna Herren också. Ett andligt hus vi bygger. Vi bygger inte någonting för oss själva för att vi ska visa, kolla hur många barn jag har och kolla vilket fint hus jag har. Och kolla här vad vi är otroligt, vad vi är framgångsrika, vad vi är så fruktansvärt bra. Så ska vi mäta oss kanske materiellt med fina bilar eller någonting annat. Det handlar inte om det, utan jag och mitt hus vill tjäna Herren. Det handlar om andliga värden, det handlar inte om materiella värden i första hand, utan det handlar om andliga värden. Sen kan man också bli välsignad materiellt. Men när jag skulle förbereda det här och jag tänkte att nu ska jag prata om det här med huset och hemmet och husförsamlingen och hur vi kan bygga, hur vi kan bjuda in människor i vårt hem, i vår närhet. Så påminner Gud mig om en sak, att för att kunna bli förälder så måste man ju först vara barn. Och jag tänkte, ja men det är väl självklart, tänkte jag först. Men jag fick tänka ett varv till på det här. För att först och främst så måste vi själva vara barn i Guds hus. Och vi kan bara läsa några verser från Lukas där. Det är så bra det här med den förlorade sonen. Det är fantastiskt. Lukas 15, vers 18 till 20. Jag vill stå upp, säger den förlorade sonen. Alltså det är alltså en son som en gång har lämnat sitt fadershus. Han har liksom lämnat tron. Han har lämnat den här värmen som finns i Guds hus. I Guds församling kanske. Sin fader. Och någonstans har han irrat sig iväg här. Men nu längtar han tillbaka till fadershuset. Jag vill stå upp, vers 18. Och gå hem till min far. Och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen. Och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Någonstans så är det så att du och jag är alla förlorade söner och döttrar. Vi behöver alla komma hem till Gud och uppleva den här tryggheten i Guds famn. Att få vara ett Guds barn. Att vara trygg i löftena. Att vara trygg i det vi har hemma hos Gud. Och jag tror att många gånger kan det vara så att det finns många av oss har varit hemma, kommit hem till Gud. Men vi har kanske förlorat den här kontakten. Genom sociala medier så har jag kontakt med ganska många kompisar och vänner som jag hade när jag var väldigt liten. Alltså från grundskola, från Västra Tunem, Trollhättan när jag är uppvuxen och det är från Karlstad, lite alla möjliga. Jag har inte jättemycket kontakt så där, men genom sociala medier, ni vet själva. Det finns olika Instagram, Facebook och så. Och så får man, så ser man dem, men det är ju han. Och så börjar man att känna igen dem. Och det jag ser, det är att många människor som kanske som jag växte upp med, och vi liksom mötte Gud tillsammans, och det brann om oss. Det var bibelord överallt. Vi bara, det enda som kom ut ur vår mun, det var Jesus. Och allting handlade om den kristna tron. Men när man går in och liksom tittar lite grann på de här sidorna som alla människor har, ni vet, alla har ju en fin sida utåt här i sociala medier, så märker man att det finns nästan ingenting om tron, om Jesus. Man kan inte ens ana eller ens på något vis komma på att man överhuvudtaget ens har en församlingsanknytning. Kanske man har, man går inte i kyrkor och så vidare. Någonting har hänt, tror jag. Kanske mycket i min generation. Jag tror det är många som kan känna igen sig bild att förlorade söner och döttrar. Va? Att ska vi kunna bygga jag och mitt hus? Ska det kunna bli någonting av det där? Att vi ska kunna bygga ett starkt hus, så måste Gud finnas med. Det måste byggas på välsignelsen, på Guds ord. Vi måste bygga på en stadig grund. För det håller inte sen. Det kommer att bli splittringar, det blir problem. Va? När det blåser så håller inte hushållen längre. Vi kan bygga hus, vi kan bygga vackra hus, vi kan bygga fina fasader. Men vad hjälper det om inte Gud är med? Då kommer det ändå brytas sönder till slut. Det kommer ändå förstöras till slut. I Malaki 4:6, det är kända bibelställen det här. Men jag tycker att jag känner att jag ska ta det här idag och lägga en grund för det här med liksom hur vi ska kunna bygga och hur vi ska kunna bli andliga fäder och mödrar. Är ni sugna på det här eller? Malaki 4:6. Det är den sista profetian som talas ut i Gamla testamentet det här. Bara det är lite intressant tycker jag. Vad är det egentligen Malaki, den sista profeten, säger här innan? Sen är det ju ett jättehopp här innan Jesus kommer, och Nya testamentet. Ungefär 400 år i alla fall minst. Mellan Gamla testamentet och Nya testamentet. 400-500 år. Och den sista profetian så står det så här. I Malaki kapitel 4 och vers 6. Han, alltså Gud, ska göra någonting här. Och vad är det Gud ska göra? Jo, han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse, eller att det går åt förspillogivning, står det i en annan överskrift. Att det liksom bara förstörs allting, det blir ingenting kvar. Alltså Gud vill göra någonting i ditt och mitt hjärta här. För att vi ska kunna bygga det här som Josua säger, jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren, vi vill bygga någonting starkt, någonting underbart. Vi vill ta in många människor under våra vingar. Så måste Gud först göra något i ditt och mitt hjärta. Han kanske gjorde det när du var 17 år, men det kanske är dags igen. Du kanske är en förlorad son, en förlorad dotter. Du har flytt ifrån Gud. Du kanske har ett hushåll. Du kanske har egna biologiska barn. Du kanske har människor där som du har påverkat på olika sätt. Men någonstans så är du inte själv där. Du har liksom lämnat Guds hus. Du är en förlorad son, en förlorad dotter. Jag tror att många människor har flytt ifrån Gud på olika sätt. Men jag tror att för att det här ska bli en välsignelse, för att du och jag ska kunna få bära frukt och bli starka, kunna bära upp många människor och ha flera lärjungar runt omkring oss och verkligen kunna påverka så som Gud vill att vi ska påverka, så måste vi själva komma hem till Gud. Jag tror att ni förstår själva bilden här. Romarbrevet 8, det handlade om bland annat om att vi är Guds barn och vad det nu innebär att få vara ett barn. Den här tryggheten, den är liksom att du bara vet att Gud finns där oavsett hur situationen är, även om det är jättejobbigt i ditt hem, i ditt hushåll, bland dina barn eller bland de människorna som du lever och som du leder, så vet du liksom att Gud finns där ändå. Vi går igenom den här stormen. Det händer saker. Någon kanske blir sjuk. Det händer andra saker. Men vi kan be till Gud. Vi har honom. Vi är trygga i fadershuset själva. För vi är själva söner och döttrar. Förstår ni själva grejen? Om jag ska bli en pappa, en bra pappa, en bra andlig förälder, en bra andlig pappa, så måste jag själv vara trygg med Gud. Jag måste ha en trygg gudsbild. Jag måste veta vem jag själv är. Jag måste ha en rätt gudsbild. Jag måste veta min identitet i Kristus. Så jag tror på det här att få springa hem till Gud. Jag bara känner det för min egen del. Gode Gud, jag vill bara hem till huset. Hem till Guds hus. Att komma hem. Det är en fantastisk grej att få komma hem till Gud. Att bara få vara inför hans ansikte. Att bara få älska honom. Att bara känna det här. Att det är så mycket kanske saker som influerar oss. Det kan vara negativa saker av oro, bekymmer, depression, alla möjliga saker. Men tänk att vi bara får komma till Gud. Vi flyr inte från Gud, utan vi kommer till honom och han vänder ditt och mitt hjärta. Vill du att Gud ska vända ditt hjärta till barnen? Jag tror att vi vill det. Och jag tror att den helige ande gör någonting här när jag talar nu. Han vänder ditt och mitt hjärta. Det börjar att mjukna, det börjar att lossna någonting i våra liv. För vi är så självupptagna. Det handlar om. Nej, det handlar kanske inte om det. Det handlar inte om det. Utan det handlar om jag och mitt hus. Alltså tänk ett steg till. Tänk inte bara på dig själv. Det står på många ställen i Bibeln. Att tänk inte bara på dig själv och dina egna bekymmer. Utan kasta de bekymren. Utan tänk på andra. Vidga dina vyer. Vidga dina tankar. Börja tänka som Gud gör. Gud tänker inte bara att du är liksom den enda personen på hela jordklotet, att det finns andra människor också. Och det är det här jag tror att Gud vill göra i våra liv. Vi är trygga söner och döttrar. Tänk att alltid få vara en son. Det är underbart tycker jag. Fantastiskt. Son i Herrens hus. Att alltid få komma hem. Den där komma hem-känslan finns. Alltså jag, även om jag är pappa och varit i flera år, så är jag ändå son, va? Det är så fantastiskt bara att få krama om Gud. Jag bara tänker den här förlorade sonen som springer hem till sin pappa och han får den här riktiga bamsekramen. Va? Tänk när vi får ha det så med Gud. Den kärlek. Vi får bara få allt det där bekymmer, oro, stress. Allt det där som bara jagar oss. Det där gnagande oron på natten. Tänk när vi bara får lämna allt detta och bara komma till Gud. Och Gud sätter på brasan där och man har en härlig stund med Gud. Och halleluja! Så vill jag ha det i mitt liv. Det andra steget nu då, som vi ska titta lite på, det är att bygga ett hus. Precis som Josua gjorde. Och jag tror att vi kan ta nästa bild. Bibelorden och så kommer finnas också sen på hemsidan, PowerPointen, så att vi tar inte alla bibelord. Det är ju så när man är lite lärartyp så vill man gärna med 100 bibelord. Men det funkar inte i predikoformat. Då får ni komma till alfakursen istället så får ni alla bibelord. Hinner vi läsa upp dem. Men du har dem på hemsidan. Var fruktsamma och föröka er, står det. Talas om i första Mosebok 1 och 28. Lägg jorden under er. Bruka den. Gör någonting av det ni har fått. Vi har fått jorden. Vi har fått något att förvalta. Så det är bara liksom att sätta spaden i jorden och börja gräva. Bygg någonting. Varför inte bygga ett hus? Men vad ska jag göra det då? Kostar massa. Ja, men då kanske du kan få in massa folk i det huset sen. Tänk stort. Eller skaffa dig i alla fall alltså tänk lite större än vad du brukar göra. Tänk inte bara, det räcker nog med ett rum och kök. Utan tänk att du kanske ska få in lite fler folk. Tänk lite större. Försök att liksom se att det finns andra människor, men jag orkar inte med andra människor. Nej, så kan det vara i vår egen kraft. Men jag tror att när Gud börjar att vända ditt hjärta, det händer något i ditt hjärta, så kommer du inte tänka så länge. För han ger styrka. Han ger kraft för varje dag. Som din dag är, så ska också din kraft vara. Så jag tror att det är det här som Gud vill stretcha dig och mig idag. Att inte bara tänka själva, utan tänk lite större. Vi kan gå till Jakob 1 och 27 där. Jakobs brev. Här står det talas om en gudstjänst faktiskt, som vi kan göra. Vi är på gudstjänst nu, eller hur? Ja, men man kan också ha en annan typ av gudstjänst, står det här. Och det står så här, men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd. och hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst. Halleluja! Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Jag läser det en gång till för det är så mycket där. Men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Här har vi återigen med föräldralösa barn. Det behöver inte handla om ensamkommande barn, eller det kan det göra också säkert, absolut. Men jag tror också det här kan handla om, när vi tänker på det, att vi kan tänka andliga barn. Att Gud vill vända ditt och mitt hjärta till de här barnen som behöver honom. Jag tror att vi kommer få se väldigt många människor som kommer in här och besöker oss i vår kyrka. Vi har ett väldigt centralt och bra läge här nu. Och jag tror att Gud kommer öppna dina ögon så du ser din uppgift i församling. Du kan säga, men jag vet inte om jag har en uppgift i församling. Jag bara kommer hit och så jag sätter mig där väldigt sköna fåtöljen och jag somnar nästan och så vidare. Och så går jag hem och så har jag lite fika och så går jag hem. Jag tror kanske att det finns mer än så. Jag tror att Gud vill öppna dina ögon. Jag tror faktiskt att när du ser någon här, det kanske inte är i kyrkan, det kanske är någon annanstans också, så tror jag att Gud öppnar dina ögon för det som är föräldralöst. Det finns hur många föräldralösa människor som helst idag. Andliga barn som kanske varit troende men som skulle behöva en mamma och en pappa som guidar lite grann, som har lite mer erfarenhet. Det finns många ungdomar, tonåringar som får en sån här wow, ni vet, värsta gudsmötet. Sen går det några år och så märker man att de är totalt förvirrade. De är helt borta. De finns inte kvar i Guds hus alls. Men vart tog alla de här vägen någonstans, kan man ju tänka, va? Det kanske är så att de hade behövt en mamma och en pappa. Det kanske är någon du tänker på som du ska börja söka upp och bara fråga lite hur det är. Det kanske är du som är pappan där. Det kanske är du som är den andlige mamman. En ren gudstjänst, att hålla sig obesmittad av världen, det är precis det Josua talar om. Välj nu hur ni ska ha det. Antingen så kör ni ert eget race och väljer era gudar. Gå precis hur ni vill. Ni kan ha mammon som gud. Ni kan välja vilken gud som helst. Gör precis hur ni vill. Eller så väljer ni mig. Eller så följer ni Herren. Så tjänar ni Herren istället. Det är det valet vi står inför. Och när vi väl väljer det valet så kan vi stå upp och bara proklamera ut det här i andevän. Att jag och mitt hushåll, jag och min släkt, jag och de som jag påverkar, jag och mina barn, vi ska tjäna Herren. Vi går till Matteus också. Vi kan gå till Lukas. Vi tar inte alla bibel här. Det vi ska titta lite på nu då, det är Jesus och hemmen. Vad säger Jesus om det här med hemmen, tror ni? Jesus, han älskar hemmen. Han är överallt, kan man säga. Han går in inte bara i troende familjer, utan han går in även i otroende familjer. Han är inte rädd för att besöka folk. Och vi kan läsa lite grann om hur det går till när han kommer till Sackeus här. Lukas 19, vers 1. Jesus kom in i Jeriko, en stad i Israel, och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Sackeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkets skull, eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa: Sackeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Jesus vill gästa Sackeus hem här. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Och alla som såg det mumlade förargat: han tog in hos en syndare. Men Sackeus stod där och sa till Herren: hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom: idag har frälsningen kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. I Matteus 9 så kan man läsa om Matteus, hur Jesus kommer in i hans hem och gästar hans hem. Och han blir också en av Jesu lärjungar, så skriver Matteus evangelium. Jesus vill gästa ditt och mitt hem. Och det står till och med på ett ställe i Hebreerbrevet att när vi bjuder in människor så kan vi också få uppleva som att vi hade änglar där hemma. Hur många vill ha änglar i sitt hem? Ja, i alla fall jag. Får gärna vara hur mycket änglar som helst. En gång när vi bodde i en liten lägenhet i Sävedalen och vi hade vår hemgrupp samlad. Och det var en sån här riktig, ni vet, härlig stund. Så det var det som man kände att det nästan skakade i golvet. Gud, Guds ande var så starkt. Och då är det en av tjejerna som säger att ja, men ser ni inte ängeln som står där? Och då såg hon en stor ängel som var liksom huvudet högre än oss själva i ena hörnet av vårat lilla vardagsrum där. En stor ängel som bara var där och betjänade. Vi vill ha Jesus i våra hem. Vi vill inte att våra hem bara ska vara en plats för att byta blöjor, att äta mat, att gå på toaletten, ursäkta, att ligga och sova. Vi vill att våra hem också ska vara ett bönhus, en plats där människor kan få uppleva Gud. Tänk att få ha det så i sitt hem. Ett hem som är öppet och där människor känner att här är det gott att vara. Här bor Gud. Jag tror att både du och jag har varit inne i hem ibland där vi känner att wow, här är det underbart att vara. Vilken god atmosfär det är i det hemmet. Vi bjuder in Jesus i våra hem. Jesus besökte många hem och hemmen blev också en plats för frälsning och befrielse. Jag tror att kyrkan ska vara det, men jag tror att våra hem är liksom kyrkan i miniformat. Och jag tror att vi kan ha kyrka hemma också, eller vad tror ni? Jag är helt övertygad om det. Fantastiskt. Vi har det hemma lite nu. Vi brukar till och med fira nattvard ibland hemma med de som bor hos oss och så vidare. Och det är fantastiskt att få göra det. Och särskilt gör vi det när det är så, ni vet, det är riktigt brötigt hemma. Alltså det, folk är lite sjuka här och var. Och det ena går åt skogen efter det andra. Och så vidare. Så brukar jag säga, nu firar vi nattvard, säger jag. Och så gör vi det. Och så sparar jag sen hur någonting lossnar. Varför? Jo, därför att jag tänker inte bara på jag. Jag. Utan jag tänker på att Gud vill att det är Guds hus. Det är inte bara mitt hus. Utan jag och mitt hus vill tjäna här. Alltså, våra hus har vi gett till Jesus. Va? Vi vill att han ska vara där. Vi vill bjuda in honom. Vi vill att människor ska känna dem när de kommer innanför våra dörrar. Att här är det gott att vara. Gästerna vill inte gå hem. Och hjälp, vad jobbigt. Det kanske beror på att Gud bor i ditt hus. Att det finns änglar där. Att de bara känner att i den här atmosfären vill jag vill inte åka hem. Och då blir vi lite svettiga, vi som är svenskar. För vi tänker att ja, men nu är hallå. Nu, det var som är vi gäspa. Och så tänker vi att vi ska försöka göra oss av med dem. Vi fortsätter till. Vi ser också i Bibeln att den första församlingen höll på väldigt mycket med hemmen. Den första församlingen var byggd på husförsamlingar. Det fanns ingen fysisk kyrkolokal förrän cirka 150 efter Kristus. Så de första nästan 100 år eller 80 åren så samlades man bara i hemmen. Det var hemmen som var platsen där Gud verkade. I Apostlagärningarna 2:46, det har vi läst många gånger. Vi byter där, Peter. Apostlagärningarna 2:46. Så står det så här att varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. I förgården där egentligen var det de höll till. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra. I jublande innerlig glädje. I hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra. Alltså de firade nattvard. De bröt med dem åt tillsammans. Att äta tillsammans, vet ni, det innebär en enorm gemenskap. Den första församlingen. Och det här är Jerusalem. Sen kan man gå vidare och läsa om församlingarna i Marias hus i Jerusalem. Jag kommer att läsa upp alla de här bildorden. Men Marias hus är det första huset som vi verkligen möter i apostlagärningarna. Och hon bodde i Jerusalem. Hon var mamma till Markus, han som skrev Markus evangeliet. Och det var så att Petrus rusade till hennes hus när han hade blivit fri ifrån fängelset. Och där var de och bad för Petrus. För Petrus var förföljd. Den första församlingen var förföljd. Cornelius hus, Apostlagärningarna 9. Där ser vi att Petrus, som var jude, blir kallad av Gud att gå till en hedning. Alltså en person, en familj som inte alls hade samma tro och inte samma sederkultur. Men det visar ju Gud att frälsningen gäller både judar och hedningar. Alla människor på jorden. Och det som händer när Petrus kommer in där, det var inte så att Petrus ville gå dit, men han går dit, så händer det att alla blir frälsta. Det blir rena väckelsemötet där hemma hos Cornelius, och de blir döpta och så vidare. I Apostlagärningarna 16, ska vi gå dit också? Det kan vi läsa. I Apostlagärningarna 16 hittar vi ytterligare två stycken hushåll. Apostlagärningarna 16, 13-15. På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En av dem som lyssnade heter Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som vördade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Och när hon och hennes familj hade blivit döpta, så bad hon: om ni anser att jag tror på Herren, kom då och bo hemma hos mig. Och hon övertalade dem. Lydias hus. Det finns många starka kvinnor i Bibeln. Marias hus, Lydias hus. Det finns många härliga kvinnor här i den här samlingen. Tänk att ni kan få bli mödrar. Tänk att ni kan få öppna upp ert hus. Inte bara hänga upp vackra gardiner, utan också få bjuda in människor. Be för dem. Lägga händerna på dem. Välsigna dem. Lite längre i Apostlagärningarna 16, vi läser inte det nu, det står det talas om fångvaktarens hus. Det var nämligen så att Paulus och Silas sitter fångna i fängelset. Men när de sjunger lovsång så går hela fängelset sönder på något sätt. Det var liksom bara... murarna rasar, alla fångarna blir frisläppta. Ni kan tänka er själva vad lovsång kan betyda. Och fångvaktaren är ju helt knäckt, det förstår ni själva. Han inser att nu det är liksom dödsstraff på honom nu. Han, alltså, varenda fånge är frisläppt. Och han undrar vad han ska göra. Och då tar sig Paulus och Silas hem till honom, till fångvaktaren, till hans familj där. Och får vara till en välsignelse. Och de blir frälsta, inte bara fångvaktaren utan hela hans hus, står det. Och det är därför Bibeln talar om jag och mitt hus. Alltså det handlar inte bara om dig, utan när du har människor runt omkring dig så blir de frälsta på köpet. Det är nästan om man skulle uttrycka sig så, va? Alltså alla blir frälsta, hela hushållet blir frälsta. När du som pappa eller mamma bara börjar följa Gud, så kommer de som är runt omkring dig också vilja följa Gud. Det är starkt. Paulus hus. Paulus, han vet ni, han var i husarrest i Rom. Och vad gjorde han då? Han satt inte bara där och var allmänt deprimerad, utan vad gjorde han? Jo, han hyrde det här huset där. Och under 2 års tid så bara han bjöd in alla möjliga människor där. Så han hade som en kyrka där i Rom. Det var en slags husarrest, han var inte fri. Utan han var egentligen fången. Men han hade möjligheten att hyra det här huset. Oj. Och det som händer här, det är ju att många människor får möta Gud i Paulus hus. Tänk att vi kan använda våra hem till så mycket, mycket mer än vad vi kanske tror och tänker. Priska och Aquillas hus står också talas om i Rom. De hade någon slags cellgrupp där de tog hand om människor. De tog hand om predikanter, pastorer, titta, var det ljus. De tog hand om människor, coachade dem och vägledde dem i sitt hus. Jag tänker gå mot avslutning här nu. Vi kan ta den sista bilden där. Jag och mitt hus, här bor vi i Gunnilse. Vi byggde hus där för drygt 10 år sedan, eller 12 år sedan till och med. Och Någonstans så har det funnits i mitt hjärta alltid, tror jag, det här med hus, med hem, att kunna få bygga någonting. Vi bygger någonting andligt, men vi bygger också någonting materiellt. För jag tror att Gud vill välsigna oss även på det materiella området. Att vi ska kunna bygga stort för att vi ska kunna, inte för att vi ska visa upp, kolla vad stort vi är, utan för att vi ska kunna ta in många människor och hjälpa människor. Och vi tänkte så, jag och Esther, när vi byggde hus. Vi hade inte mycket pengar, men vi byggde huset på det sättet att vi byggde med en lägenhet på undervåningen så vi skulle kunna hyra ut. Vi insåg att det måste vi ha. Vi har till och med en friggebo på tomten där, vi kan, där folk kan bo också. Så vi har egentligen sysslat med det här ända sedan vi flyttade dit. Och det har varit en enorm välsignelse för oss, kan jag säga. Dockhus, jag har alltid tyckt om det här med hus och hem. Och det här är min frus gamla dockhus. Ni ser det liksom lite 70-tal över det, 80-tal. Jag lekte med dockhus när jag var liten. När jag var 5 år gammal eller 6 år gammal, så ni vet att det var ju förbjudet för pojkar att leka med dockhus. Det var ju liksom, det fanns inte på kartan. Men jag hade en kompis som heter Ulrika, som var lika gammal som vi, gick i samma klass. Så jag gick hem till henne, förstår ni, det var väl smart. Och så fick jag leka här tillsammans med henne där i det här dockhuset här. Och det var liksom vackra möbler och vi gjorde lite snyggt och lite vackert så där. Och man liksom någonstans började man drömma redan där, lite drömkåk, eller på att säga. Att man började tänka lite grann. Så här vill jag ha det, jag vill ha ett hem. Där jag kan, som kan vara öppet för människor. Min farmor och farfar, de tog hand, jag har det också mycket i min släkt också, kan jag säga. Min farmor och farfar, de påverkade mig också mycket, för de tog hand om tyska krigsbarn efter andra världskriget. De bodde i ett litet samhälle som heter Sandhem. Och församlingen tog hand om några tyska barn, helt enkelt, och de placerade dem i olika hem. Så de fick ytterligare en son i huset där. Den pojken var väldigt illa där när han kom ifrån krigets Tyskland. Men de hjälpte honom, gav honom mat och kläder, och han blev sen som en son i huset, kan jag säga. Och var med farmor och farfar och hjälpte dem i allt. Han älskade dem. Han kunde aldrig glömma det de gjorde när de bara tog hand om honom. De hade 2 egna pojkar, det kanske var mycket jobb det. Men de öppnade sitt hjärta och upplevde att Gud gav kraften till att hjälpa ännu en. Min mormor och morfar hade ett stort hus i, eller stort och stort, men man hade ett trelägenhetshus i Sävedalen här borta. Där jag och Esther bodde när vi flyttade ner från Karlstad. Och min mormor och morfar, de hade längst upp på övervåningen, det var ett vindsrum. Där bodde det folk ifrån Finland efter andra världskriget. En familj bodde där som hade flytt kriget därifrån. Och sen hade de människor som bodde på övervåningen. Det kunde vara evangelister, det kunde vara predikanter, alla möjliga människor som de fick hjälpa på olika sätt. Och de tog hand om människor från Rumänien på 80-talet. Där det fanns en familj från Rumänien som bodde där under Ceausescus diktatur, när människor flydde från Rumänien. Det kanske ni minns, ni som är lite äldre. Och just det här påverkade mig. Jag såg vad de gjorde. Jag kanske inte förstod det, men jag märkte på de här människorna som bodde hos mormor hur glada de var. Det var någonting mer, det var någonting utöver det vanliga. Den glädjen som fanns i deras ögon, de där kramarna man fick, de där pussarna man fick av den där gamla tanten från Rumänien. Ni förstår själva, det var någonting mer än att bara nu kommer barnbarnen här och hälsar på. Det fanns någonting där, jag såg någonting. Och jag vill också ge vidare det till mina barn och barnbarn. Att man kan faktiskt hjälpa någon mer. Kille som vi ser här, Fisse, är du här? Han sitter längst bak, jag hälsar gärna på honom. En jättegod kille. För ett halvår sedan ungefär i en av våra gudstjänster borta på Medborgarhuset. Efter mötet, det var ett fantastiskt härligt möte. Och så bara han står framför mig. Jag tänker, ja, jag hade inte träffat dig vad jag vet tidigare. Men du berättar lite grann var du bodde. Och jag vet att jag kan säga detta. Han bodde i en flyktingförläggning då. Ni vet att det finns det utanför Göteborg, söderut. Och någonstans så känner jag i mitt hjärta här att det händer någonting. Jag blir varm inombords. Ni vet hur man känner, bara att nej, det här är någonting som Gud. Så jag började prata lite med honom och vi fick kontakt. Och han är nu som en son i huset. Han har blivit en storebror till våran Joel. Ni vet, vi har ju 2 små flickor, tvillingar. De är väldigt tajta med varandra. Men nu fick också Joel en bror. en storebror, och de har så roligt ihop. Joel älskar dem. Han säger att han får aldrig flytta ifrån oss. Jag tror att det här kan liksom hamna nästan på vad som helst. Va? Jag tror att vi kan, när du vidgar ditt hjärta, när Gud får vända ditt hjärta, så tror jag att han också vill tala till dig hur du ska bygga ditt hus. Och nästa generation, jag tänker på det också. Tänk att vi kan få visa, vi som sitter där, att vi får vara andliga fäder och mödrar. Och sen blir de som vi leder i sin tur andliga fäder och mödrar. Och på detta sättet så byggs Guds rike stort och mäktigt. Ska vi resa på oss? Ska vi be lite tillsammans? Jag tror att du finns här. Dels du finns här som kanske inte har varit kristen så länge. Du kanske är bara och besöker oss. Och du känner igen dig, den här pojken som springer hem till pappa, till fadershuset. Att du själv får uppleva den här glädjen av att vara en son, en dotter. Så jag tror att dels är det den biten som Gud vill peka på idag. Att vi får komma hem själva. Att vi får komma hem till Gud. Du kanske har flytt ifrån Gud. Du kanske har lämnat fadershuset. Du kanske har ett hus idag, men på något sätt så är inte ditt hus kopplat till Gud längre. Du ber inte längre ditt hem någonstans, och allt det där härliga som en gång fanns, det är borta idag. Och det enda du har tid med idag, det är liksom de här vardagliga sysslorna. Gud får inte riktigt plats. Det finns inte riktigt tid för Gud längre i ditt hem eller i mitt hem. Det är en liten allvarssignal, en liten varningssignal. Om inte vi själva är söner och döttrar i Guds hus. Det är grundläggande för att vi själva ska kunna bygga ett hus. Så jag tror att där vill Gud göra något i ditt liv. Och jag tror också att det finns människor idag som vill fatta det här beslutet. Att jag och mitt hus vill tjäna Herren. Att ni vill bara proklamera ut det i andevärlden idag. Ni ska få göra det här. Och bara få tala ut det. Och även om du känner att jag har inget hus, så kan du tala ut det ändå i tro. För Gud vill ge dig ett hus. Han vill ge dig barn. Han vill ge dig andliga barn. För det är egentligen det här handlar om, hus eller hushåll i första hand. Han vill ge dig det. Han vill visa dig, precis som Gud visade mig angående fiskarna när han var på gudstjänsten. Va? Jag såg honom. Och jag bara kände att här är någonting. Va? Jag tror att Gud vill göra samma grej med dig. Så vi vidgar våra hjärtan nu. Herre Jesus, tack att du är här, och tack att vi bara får umgås med ditt ord, att vi får umgås med varandra. Och tack att vi får bygga hushåll, Jesus. Jag och mitt hus, vi vill tjäna dig, Herre. Herre Jesus, jag tackar dig, Gud, för alla människor här som bara känner att behovet av att få komma hem, att få börja om, att få liksom komma tillbaka in i fadershuset, att bara få känna det här, att man får börja be till dig på nytt, Herre. Att bara falla ner inför dig, Gud, och uppleva, Gud, att det första steget, det är att själv komma hem. Att själv få uppleva att man är ett Guds barn. Och jag tror att du bara gör någonting i våra hjärtan idag, Gud. Tack att vi får böja oss inför dig, Gud. Och säga, Gud, vi har flytt ifrån ditt ansikte. Vi har lämnat dig. Vi är förlorade. Vi har varit förlorade, men vi är förlorade igen, Gud. På nytt så är liksom vårt hem, vårt hus uppfyllt av allting annat, Herre Gud, än vad som var tänkt. Det här friden som vi sjöng om här, så har vi frid i huset ändå. Gud, jag ber att friden ska få återfinnas i våra hem, i våra hus, Herre. Bland våra barn, Herre. Jag ber om det i Jesu namn, Herre. Att vi ska ha frid i våra hus, Herre. Och jag tackar dig, Gud, också, Jesus, för att vi får fatta det här beslutet idag. Att få följa dig, Jesus. Inte bara att ha ett eget hus, utan också att få tjäna Herren med våra hus, med våra tillgångar, med allt vi äger och har, med allt vad vi är, Jesus. Så vill vi följa dig, Jesus. Halleluja! Vi vill ha rum för fler människor, Herre. Gud, vidga våra hjärtan, Herre. Vidga våra vyer att inte bara tänka på mig, utan tänka jag och mitt hus. Tänka ett steg till, Herre. Jag ber att du öppnar våra ögon, Herre, så vi ser, Herre. Så vi ser, Herre. Det du ser när du ser på oss, Herre. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen.